lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Lukas evangeliets tredje kapitel. Där möter vi döparen Johannes förkunnelse och Johannes dopet. Vi möter Johannes vittnesbörd om Kristus och hur Herodes kastar honom i fängelse. Vi läser om hur Jesus blir döpt av Johannes i Jordanfloden och mottar vittnesbördet från himmelen. Och kapitlet avslutas med Jesu släkttavla. Som den noggranna historiker han är, så ger Lukas en detaljerad beskrivning av tiden för starten av Johannes döparens och av Jesu verksamhet. Han fokuserar starkt på Johannes budskap om omvändelse som en förutsättning för Messias framträdande på historiens arena. Från ordningen med Mose reningslagar om att tvätta sig med vatten till Johannes dop till omvändelse och bättring. När det gäller bättringen så betyder det inte som många menar förbättring, men bättring betyder sinnesändring. Vi kan säga att Johannes döpte de som kom till honom endast som en förberedelse. Vi kan säga som en moralisk reformation för Messias ankomst. Medan Kristus skulle döpa i helig ande, en verklig reformation, det vill säga en verklig förvandling. Släktregistret i det här kapitlet följer Maria. Först går det tillbaka till Adam, den mänskliga familjens stamfar. Jesus var verkligen sann människa. När Matteus presenterar Jesus som konungen går släkttavlan inte längre tillbaka än till Abraham. Medan Lukas presenterar Jesus som sann människa och går helt tillbaka till Adam. Kanske ska vi också nämna att Maria var av Davids släkt, men efter en annan släktsgren än Salomo, nämligen Davids son Natan. Jämför vers 31 här i Lukas 3 med de första verserna i Första krönikerbok 3, där det står om de söner som föddes åt David. I Första krönikerbok 3:5 står det: och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Batsua, Amiels dotter. Det handlar nu om en tid i Israels historia då Messias står för dörren, så att säga beredd att hålla sitt intåg ibland dem. Endast förelöparens vägröjning återstod, och den ska vi nu läsa om. I Lukas kapitel 3, verserna 1 och 2. Under det 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis, och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Om Lukas tanke varit att tala om tidpunkten, så hade det räckt med det 15:e året av kejsar Tiberius regering, för därmed så var tidpunkten exakt fastställd. Men varför räknar han upp fem olika ståthållare och tetrarker och därefter de två överste prästerna? Det gör han för att han beskriver landets politiska och religiösa situation vid den tid då Johannes döparen trädde fram. Kejsar Tiberius var romarrikets andre kejsare, som blev insatt som kejsare 14 år efter Kristi födsel. Det säger oss att landet är ockuperat av en främmande makt. Och uppräknandet av Pontius Pilatus, Herodes, Filippus och Lysanias beskriver de förhållanden som judarna levde under vid den ockupationen. När Hannas och Kajfas var överste präster. Efter Mose lag kunde det bara vara en överste präst. Varför var det då två vid denna tid? Jo, den romerska ockupationsmakten avsatte Hannas och insatte hans svärson Kajfas istället. Men eftersom Mose lag sa att överste prästen var överste präst så länge han levde och inte kunde avsättas, så räknade judarna honom fortfarande som överste präst. Men den som verkligen satt på överste prästens tronstol var Kajfas, som inte var kallad av Gud, men av kejsaren i Rom. Så Lukas, som den noggranne historiker han är, räknar upp allt detta i början av det tredje kapitlet, för att ge en beskrivning av landets situation, både politiskt och religiöst. Och så läste vi i vers 2, och när Hannas och Kajfas var överste präster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. I öknen, ja, för det var där Johannes befann sig, i denna ödsliga trakt, Judeens öken. Hade Johannes varit en längre tid, fostrad i stillhetens och enkelhetens skola. Det normala för Johannes, som var son till Zakarias prästen, hade ju varit att göra tjänst i templet precis som sin far. Han kunde ha varit en av de ledande i templet, men han föraktade det stället, som nog i det yttre var ett gudshus, men som genom det skriftlärda och alla deras människobud och genom all handel i templet hade blivit en rövarkula. Istället gick han ut i vildmarken, ut i öknen och avstod från sin prästtitel. Han ville inte tjänstgöra i ett korrupt system, och i lydnad till Gud blev han profet. Det är Johannes i ett nötskal. Han var prästen som blev profet. Johannes döparen är en av dessa markanta, slagkraftiga karaktärer som dyker upp från tid till tid i historien. Han påminner folket om profeten Elia. Han påminner också om honom som en dag skulle komma, Messias. Johannes döparen var en paradoxal person. Han var verkligen en ovanlig man. Lukas har berättat om undret bakom Johannes födsel. Ingen mindre än ängeln Gabriel hade förkunnat hans ankomst. Vi hör inte något från hans barndom. Och nästa händelse vi läser om i Johannes liv är hans officiella gärning. Han var präst, profet och predikant. Han var av födseln präst eftersom han var son till Zakarias. Men han blev av Gud kallad att vara profet. Lukas 3, vers 3. Han trädde upp överallt i landet kring Jordan och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. Johannes förkunnar omvändelsens och bättringens dop. Han är den sista av profeterna. Han är faktiskt en gammaltestamentlig figur som vandrar ut på Nya testamentets blad. En pittoresk och orakad typ, klädd i kamelhår. Han klär sig annorlunda. Han har andra matvanor och han ser annorlunda ut. Och han ska få samma mottagande som många av profeterna fick. Han ska bli dödad. Det mest oönskade budskapet också idag är profetrösten. Världen tar inte emot en man som talar mot deras livsfilosofi. Det är inte populärt att gå emot den stora mängden. Må Gud förbarma sig över de talarstolar som inte är något annat än ett eko av vad församlingen säger. Världen vill inte höra Guds ord, speciellt när det talar om dom. Johannes förkunnade ett starkt och salt budskap, och vi läser i verserna 4 till och med 7. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom, sade han till dem: huggormsyngel, vem har sagt er att ni ska slippa undan vreden? Egentligen den kommande vreden, eller vredesdomen som kommer. Jag undrar hur länge en predikant skulle få bli i en kyrka om han började på söndagsmorgon med att säga huggormsyngel. Det vill säga, ni som härstammar från honom som frestade Adam och Eva i Edens lustgård. Det är ett hårt tal. Det budskapet är inte inlindat i bomull, nej. Och den predikanten stod knappast i talarstolen följande söndagmorgon. Även om det nog är minst lika sant idag som på Johannes tid. Vi läser vers 8. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och börja inte att säga: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Johannes döparens budskap var omvändelsens budskap. I första Thessalonikerbrevets första kapitel vers 9 talar Paulus om hur ni omvände er från avgudarna till Gud för att tjäna honom. Du kan inte omvända dig till Gud utan att vända dig ifrån något. När du omvänder dig till något, så vänder du dig bort från något annat. När du vänder dig till Gud, vänder du dig bort från synden. Det är omvändelse. Kanske du har hört om Guds kärlek, men budskapet har aldrig verkligen gripit ditt hjärta. Och du kanske undrar varför. Du behöver höra rösten av honom som ropar från öknen: omvänd dig, bered dig att möta din Gud. Om du inte vill vända om från dina synder, så har du inte verkligen vänt om till Gud. Idag ljuder budskapet: tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Och vers 9. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Gud ser till hjärtat och låter inte blända sig av dina yttre gärningars strålande sken. Och Johannes säger det i klartext. Hans budskap är mycket kraftigt. Men här måste vi också säga, Johannes förkunnade aldrig ett budskap om förlossning genom Guds gränslösa kärlek. Han var inte kallad att förkunna det budskapet. Han förkunnade den enskilda människans ansvar inför Gud och den kommande domen. Vi måste inse att detta är en av budskapets nyanser också idag. Nationen Israel hade inte burit den frukt Gud väntade sig, och därför kom Guds dom att drabba dem. Johannes säger till Israel att om de inte bar frukt, så kom yxan att komma över trädets rot och hugga ner det. Detsamma säger Herren Jesus Kristus till kyrkan idag. Vi läser vers 10 och 11. Folket frågade honom, vad skall vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Enkelt, praktiskt och rakt på sak förkunnar han för Israels barn att de måste vända om från sitt själviska liv. Och vers 12 och 13. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Här nämns även några tullindrivare som vill bli döpta, och de frågar vad de ska göra. De var verkligen föraktade, både därför att de tjänade romarna, men också därför att de pressade folket på extra pengar som de stoppade i egen ficka. Men även dessa får komma till Johannes dop om de vänder om. Och detsamma gäller för soldaterna. Och vi lägger märke till att det står inte att Johannes säger, ni måste sluta som soldater och göra något annat om ni verkligen ska omvända er. Men han säger bara att de inte ska utnyttja sin ställning. Vers 14. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Sade han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Det vill säga, vare sig du är soldat, industriarbetare, färghandlare, husmor eller student, så var sann, lev i Guds ljus, och var det du är, på ett sådant sätt att det ärar Gud och gagnar din nästa. Vers 15 till och med 17. Folket var fylld av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias, men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskåveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar. Johannes gör det klart att detta är inte det slutliga budskapet. Han bereder vägen för den som ska komma. Han döper i vatten. Jesus har döpt i helig ande i över 1900 år nu, och han ska döpa i eld vid sin återkomst. Eld talar om dom. Någon tror att detta refererar till pingstdagen då den helige ande kom och det såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Här är det viktigt att ge akt på att det i Apostlagärningarna 2:3 står som av eld. Det var inte eld. Den helige andes utgjutande var inte en uppfyllelse av ordet om dopet i eld, men en uppfyllelse av löftet om dopet i den helige ande. Dopet i eld, det sker vid Kristi återkomst. Och vi läser vers 19 och 20. Men när han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias och för det myckna onda som han hade gjort, lade Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse. Johannes hade offentligt tillrättavisat Herodes därför att han hade gift sig med Herodias, som var hans broder Filippus hustru. Det kunde inte Herodes tåla, så han kastar Johannes i fängelse. Den som inte tar sitt kors upp och följer mig är mig inte värdig, förkunnade Jesus senare. Och Johannes döparen vek inte undan för kostnaden. Han lyder Gud mer än människor. Vi läser i Lukas 3, verserna 21 och 22. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himmelen och den helige ande kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himmelen: Du är min älskade son, du är min utvalde. När Lukas i början av sitt evangelium skriver till Teofilus att han har beslutat att i rätt ordning skriva ner detta, så är det ingen motsättning till det, och att han först i kapitel 3, vers 19 och 20 nämner fängslingen av Johannes och därefter från vers 21 om hur Johannes döper Jesus i Jordan. Verserna 19 och 20 är ett uttalande om Herodes, och när han ska beskriva det onda Herodes gjort nämner han också fängslingen av döparen Johannes. Efter denna parentes om Herodes fortsätter han sin berättelse om Johannes. Vid Jesu dop uppenbaras treenigheten. Det är Guds son som blir döpt. Den helige ande sänker sig ned i en duvas skepnad. Fadern talar från himlen. För att bli döpt av Johannes var man tvungen att bekänna sin synd. Jesus var utan synd. Därför kan vi också läsa i Matteusevangeliets fjärde kapitel att Johannes först protesterade mot att döpa Jesus. Men då går Jesus fram till Johannes och förklarar för honom att Johannes måste döpa Jesus för att uppfylla all rättfärdighet. Det är som om jag ser Jesus där han går bort och talar till Johannes mellan fyra ögon. Och så viskar han en förklaring till Johannes. Åh, säger Johannes, är det på det sättet? Ja, då ska jag naturligtvis döpa dig. Och så går de ut i Jordans vatten, Johannes tillsammans med Jesus. Och så säger Johannes till Jesus: Bekänn dina synder. Och så bekänner Jesus och säger: Himmelske far, allt vad Kurt Westman har förbrutit sig mot dig, det erkänner jag mig ansvarig för. Och allt detta som han egentligen borde ha varit, men aldrig kommer att vara, det påtar jag mig ansvaret att vara och göra. Och på den bekännelsen blir Jesus döpt. Och här kan du sätta in ditt eget namn. Från det här ögonblicket är Jesus ansvarig för hela världens synd. Vi kan säga att alla andra människor som gick ut i Jordan och bekände sina synder, de fick sina synder avtvättade med vatten. De la av sina synder i Jordanfloden. Men Jesus, med han var det tvärtom. Allt det de hade fått lov att lägga av, det tog Jesus på sig. Han tog på sig all världens synd för att bära bort den och sona den på korset. Och från det här ögonblicket, när Jesus blir döpt av Johannes, läggs syndens tunga börda på Jesus. Nu vilar hela syndens tunga börda på honom. Men det finns ingen synd i honom. Min synd blev lagt på honom, inte i honom. Från detta ögonblick vilar hela världens synd på Jesus.
Och sällhet står som Herren ger en här på denna jord. I nåd han städs till barnen ser, dem föder vid sitt bord. Hans nåd är ny var dag och stund, och evigt fast står hans förbund. Halleluja, halleluja.
Därmed har vi kommit till slutet av kapitel 3, som utgörs av verserna 23-38 och innehåller Jesus släkttavla efter Maria, inte efter Josef. Josefs ett finner du i Matteus evangeliet. Matteus släkttavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt till tronen kom genom Josef. Lukas släkttavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Lukas berättar Marias historia och ger här hennes släkttavla. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener, och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden kommer genom Maria. Lukas uppenbarar Jesus Kristus som sann människa och världens frälsare. Hans släkttavla stannar inte med Abraham, men går helt tillbaka till Adam, som var den första i citationstecken sonen som Gud skapat. Adam var inte född, men skapad. Men han föll från den positionen då han syndade. Jesus Kristus, den siste Adam, inte skapad, men Guds enfödde son, kom för att återvinna den gemenskap som den första Adam hade förlorat. Och detta återupprättande av gemenskapen med Gud är fullbordat genom Jesus Kristus. Det är vad Lukas släktregister vill säga oss. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.